Brukar du ge nyårslöften, Klara?
Mm, det gör jag nog. Men det brukar vara så här, packa bättre.
Packa bättre? Alltså jag fattar inte.
Nej, men det var väl något då jag kände så här, här kommer vi på flygplatsen eller vad det är med så här, fem olika halvstora väskor. Jag måste köpa en stor väska och vara lite värdig när jag reser. Men nu kanske ändå är dags för ett större, mer livsomvälvande nyårslöfte. Knappt har man hunnit tugga i sig skinkmackan och tömma alla din asken förrän det är dags att börja tänka på nyår och nyårsfirande. Och det är alltså det som vi kommer hålla en A-kurs i idag.
Och vi som är med dig är jag, Emma Frans.
Och jag, Clara Wallin. Och nyår, nystart, nytt år, nytt jag.
Hallå, Labero. Joe Labero. Mitt nyårslöfte är att utnyttja tiden på ett annat sätt. Jag kommer alltid kvällen innan. Förberedelser har varit en dygd för mig. I år... Watch out.
Är det kanske idag du bryter ditt nyårslöfte? Ja, vi blir tydligen lite väl ivriga när vi står där vid fyrverkerierna. Vi tänker stort, lovar storslaget.
Hej, och uthålligheten. Jag har ett nyårslöfte som är att jag vill gå ner i spagat.
Men hur kommer det sig att vi har de traditioner vi har kring nyår som nyårslöften? Och hur kan man se till att hålla det man lovar där på tolvslaget?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow.
Mm.
Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är ju inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket mål har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen. Förra avsnittet då pratade vi ju jättemycket om julen och jultraditioner. Och även då min pappa är värre än vad jag är, så har jag ju ändå vissa sådana där traditioner som jag gärna vill ha på julen. Och du är väl lite likadan? Du vill ändå ha lite traditioner?
Mm, absolut.
Men när det kommer till nyår, då är jag faktiskt ganska liksom öppen för... nya traditioner, eller...
Du vill väl ha glitterkläder på dig?
Ja, alltså, jag har liksom tänkt lite på det här. Vad är viktigt för mig när det kommer till nyår? Och det är väl dels det här, jag tycker att man ska klä upp sig. Jag tycker inte man ska fira nyår i jeans och t-shirt.
Och så tycker jag att man ska uppmärksamma 12-slaget. Alltså man ska vara med när det är liksom nedräkning till 12-slaget. Och då ska man liksom skåla i någon typ av bubbel.
Ja, men verkligen. Och det var ganska skönt också att det inte behöver vara så mycket svårare än så.
Men det är ändå ganska intressant just det här att vi har jättemycket typiskt svenska jultraditioner, men inte alls på samma sätt liksom en traditionell svensk nyårshelg. Kanske Ivanhoe och pizza på nyårsdagen.
Men det kanske Tommy Kosela, som är forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen i Uppsala, kan hjälpa oss att nysta i. Han var ju vår expert i förra veckan och även i detta avsnitt.
Skulle du säga att nyår alltid har varit en viktig högtid?
Ja, på något sätt att man markerar en övergång har varit viktigt. Men att man gör det vid en utsatt tid på så sätt som vi gör nu har inte varit lika viktigt. Det var bara i bondesamhället så sent som på slutet av 1800-talet. För vi var ju ganska sent som vi övergick till den här flytta in till städer och urbaniserades och industrialismen och så. Så var ju både jul och nyår satt ju samman så att säga. Det var ju den som var övergången till det nya året.
Och det man firade då, var det liksom att det var som mörkast eller att det var som kallast och att man liksom började gå mot ljusare tider?
Ja, alltså du firar ju dels att du övergår till ljusare tider, för att efter den mörkaste natten den 21 december, som det är numera, så börjar du gå mot ljusare tider. Men det är ju också vårt behov av att konstruera tiden kring oss, att vi har de här åren och markerar så att vi kan räkna bakåt. Så att det är ju egentligen myndigheterna på sätt och vis som fastslår det här. För vanligt folk, framförallt i äldre tid, spelar väl ingen roll om det var år 1653 eller 1657. Man liksom verkade och levde där man gjorde, men det var ju kanske viktigare för myndigheter att hålla koll på saker och ting.
Har fokus när det gäller nyårsfirande alltid legat på 12-slaget?
Nej, det har det nog inte, utan det är natten. Det är en övergång under natten i sig som är viktig. För om man tittar på folktro och folkliga föreställningar som är förknippat med just nyår, så är det nyårsnatten som man pratar om. Så det är ju den här natten man kan stöpa tänd. Det är den här natten man kan utföra vissa typer av spådomar, olika typer av ritualer. Så att det är nog natten som är övergångstiden.
Vad har du för nyårslöfte i år?
Någonting som jag gärna vill göra, det är att kanske konsumera mer hållbart. Jag är ju väldigt intresserad av kläder, jag tycker det är väldigt kul med kläder. Men ibland så köper jag grejer som bara liksom hänger kvar i garderoben med prislappen och jag använder dem knappt. Och när jag hittar dem i garderoben så får jag jättemycket ångest och tycker att jag är en värdelös människa som köper grejer och konsumerar på ett sätt som är absolut inte hållbart för vår planet. Så att det här är någonting som jag känner att jag definitivt skulle kunna förbättra hos mig själv.
Ja, du skulle spara pengar, du skulle slippa ångest, du skulle få lite mer plats i garderoben. Och sen också bra med klimatet. Jag menar, det låter som win-win-win-win-win-win med det nyårslöftet.
Ja, alltså det kanske finns några där klädförsäljare som tycker att det är en jättedålig idé. Men jag tror också som sagt att de flesta skulle tjäna på att vi ställde om till lite mer hållbar konsumtion. Du då, Klara, det här med packningen, har du fått ordning på det?
Nej.
Är det så återkommande? Det är det du går omkring och tänker på så här kring nyår varje år?
Ja, alltså nu åker vi mest till vårt landställe och det är så himla bra, för då får man ha såna här töntiga Dramaten. Det är nästan konstigt om man inte har det. Men så packade jag den med en säck betong.
Och då... Så det verkar inte gå jättebra med det här nyårslöftet, tänker jag.
Ja, då knäcktes hjulet, för det var ju alldeles för tungt. Så nu är den, men det är kanske inte tillräckligt nyårslöfte att köpa en ny Dramaten. Men ett nyårslöfte jag faktiskt på riktigt borde ha är att sluta dumskrolla. Alltså det är ju hemskt att tänka på hur mycket tid som bara sugs upp i ett vakuum av att bara sitta där och dra med fingret på Instagram.
Har du några favoriter bland nyårstraditioner som gått ur tiden?
Jag har ju som forskare har jag sysslat med någonting som heter att gå årsgång. Har jag skrivit ganska mycket om. Och det här är ju i princip helt, där det är ju helt utdött. Det är några som har tagit upp det faktiskt via min forskning som har börjat utföra årsgång igen. Och det här är ett sätt för, man skulle under nyårsnatten då, ibland är det midsommar, men det vanligaste i de här runt 1000 uppteckningar jag har läst, så det är nyårsnatten och då ska man fasta. Man ska, får inte berätta för någon att man ska göra den här årsgången. Så ska man mitt i natten och nyårsnatten ska man bege sig till sockenkyrka. Så ska man gå runt den ett visst antal varv. Det här är magiskt, så det ska ju gå motsols. Och då kommer man bli känslig för det övernaturliga. Man kommer se och höra saker, tänkte man sig, som drabbar hela bygden. Så man möter övernaturliga väsen, man kan se likprocessioner, då ser man vilka som kommer dö i bygden. Man kan se in i stugorna, då sitter kanske någon med en krona, då kanske precis att den blir gift under året, eller att den sitter huvudlös, ja, då kommer den personen dö. Och man kan se på åkrarna och fälten om det blir, eller höra om det blir bra skördeår nästa år. Man kan höra kanonsalvor, precis att det kanske blir krig och sådana saker. Och så den här personen fick heller inte berätta för någon vad de hade varit med om den här natten. Så att det är en slags förklaringsmodell till att någon kan vara kanske trolldomskunnig eller någonting, eller kunna se saker och ting. Men det är väl en sån här tradition som är helt borta, som jag tycker är spännande, men det är mer kanske forskningssynpunkten.
Men varför ville man kunna då se in i framtiden? Var det för att man skulle få en sorts status som...
Ja, liksom, en status. Ja. Mm. Som klok brukar man prata om förr, att man var klok, alltså en klok gubbe eller gumma. Och det var oftast de kanske var läkekunniga, men de kunde också trolldom. Och det här är någonting som man kan förklara varför och hur de har kommit över den här speciella kunskapen då.
Varför har det varit vanligt med just spådomar kring nyår? Du nämnde det här med att spå i tenn.
Jo, alltså det är en viktig övergång på året så att säga. Du har de två viktigaste övergångarna egentligen, midsommar och sen så har du julen. Och i och med att det är en övergång så är det en tid från ett stadium till ett nytt. Det låter kanske lite väl teoretiskt, men så tänkte man också att det är en övergång. Och i alla övergångar så kan man få en försmak på vad komma skall. Och man pratar ibland om det första man utför, exempelvis på nyårsdagen. Det ska man också prägla det kommande året. Man kan prata om det första mötet, eller det första djuret man hör eller ser, som kommer också påverka saker som kommer ske under året. Så man tänkte sig att det första man ser, det första som görs, det kommer på något sätt följa med en resten av året.
Det får mig lite att tänka på just det här med nyårslöften. Att man tänker liksom att nu går vi in i en ny fas. Så nu ska jag liksom få nya vanor. Nu är liksom en ny epok. Som...
Exakt, och det är faktiskt ganska bra jämförelse. För att här har vi ju någonting som man, i den mån man nu gör det, men att man ger varandra ett löfte eller på nyår vid tolvslaget. Och så tänker man att det här löftet ska jag åtminstone försöka hålla fram till nästa år. Och idag handlar väl mycket om att någon ska börja gå på gymmet mer, eller man ska sluta röka eller någonting annat, och sen så tänker folk på det där ett tag och sen glömmer de bort det.
Jag har ju inför det här avsnittet läst en bok som faktiskt handlar om nyårslöften och hur man får till olika typer av beteendeförändringar. Och det är en bok som har skrivits då av psykologerna Alexander Rosenthal, som du kanske känner till.
Ja, hans namn har jag nog ändå hört över 100 gånger.
Ja, men han har jag frågat om han vill vara med i den här podden någon gång, och han har sagt ja. Och nu när jag har sagt att han har tackat ja, så måste han väl stå fast i det här. Martin Oskarsson också och Per Karlbring, det är de som har författat den här boken. Och de har faktiskt också gjort studier på just det här med nyårslöften bland svenskar. Och den här boken heter då 10 i 12.
Mycket passande.
Eller hur? Så ja. Den handlar just om det här, hur man lyckas med nyårslöften och beteendeförändringar. Och de skriver ju då dels om de saker som det är vanligast att vi vill förändra oss själva. De vanligaste nyårslöftena som vi avger.
Får jag gissa?
Ja.
Bli hälsosammare, kanske gå ner i vikt.
Ja, båda de där två är liksom precis i toppen.
Sen tror jag att kanske också lite så här mindfulness-aktigt, att så här bli mer... Nej.
Kanske inte riktigt, men ett sånt där löfte är att man ska stressa mindre.
Mm.
Så det kan ju handla om att kanske vara lite mer närvarande. Också det där att jobba på sina relationer. Det är väl också lite handlar om att kanske lägga ifrån sig mobilen när man är med sina barn. Vara i stunden. Sen handlar det ju också om pengar och konsumtion.
Okay.
Alltså man vill spara mer, konsumera på ett annat sätt. Kanske som jag då, konsumera mer hållbart. Även då att dra ner på alkohol och tobak, såklart. Så det är väl ungefär där det hamnar. Vissa är också lite sådär karriärmål, kanske att man vill byta jobb eller att man vill bli mer produktiv. Hur många tror du då avger nyårslöften?
83% av befolkningen.
Det är ganska långt ifrån hur det faktiskt ser ut. Särskilt här bland oss svenskar. Amerikaner, då har man kunnat se i undersökningar att ungefär 40-50% avger nyårslöften. Men i Sverige är det omkring, liksom, i de undersökningar som jag har sett i alla fall, bara 17-18%. Alltså färre än en femtedel.
Jaha, jag trodde ändå att de flesta, även fast man inte bottnar så mycket i det, bara just 10 i 12 bara tvinga fram något man borde, alltså mest för att ha något att prata om då.
Ja, okej. Okay. Ja, ja. Nej, tydligen inte. Folk vill inte ha det här samtalsämnet kanske då.
Ha det oket på sina axlar.
Nej, men kanske då.
De kanske är bra som de är. Det kanske är att 83% av Sveriges befolkning är fulländade.
Ja, i alla fall i sina egna ögon kan jag tänka mig. Men en annan anledning till att man kanske inte vill avge ett nyårslöfte, det är ju för att man vet att det är ganska hög risk att man faktiskt kommer misslyckas med det här.
Vis av erfarenhet.
Ja, men precis. För det har man också kunnat se i internationella undersökningar i alla fall, att mer än hälften har alltså då misslyckats med det här nyårslöftet efter 6 månader.
6 månader? Mm. Det var ändå längre än jag trodde. Jag tänkte att det skulle börja bli glesare på gymmet redan i februari.
Ja, det börjar ju tidigt. Man ser ju en dipp ganska tidigt. Men sen så, efter 6 månader så nästan hälften i alla fall som håller fast vid det.
Nej, men det är ju bra jobbat hälften. Mm.
Men det är ju intressant att du faktiskt har den taken på det här. För att det är också det som de här författarna till boken säger. Att jämför man då istället med de personer som inte avger ett nyårslöfte utan bara kanske tänker på att ja, jag kanske borde liksom träna mer eller dricka mindre alkohol.
Men inte gör det här stora så här...
Nu, de formulerar nej, inte det här liksom specifika löftet. Bland dem så är det faktiskt 96% som misslyckas, som inte lyckas upprätthålla den här livsförändringen.
Då låter det ändå som en ganska bra grej med nyårslöften.
Ja, men precis. Och i då en svensk studie som de här författarna själva gjorde, de såg då en ännu större success rate, att faktiskt 55% höll i sitt nyårslöfte 1 år senare. Så även om de här studierna skiljer sig åt när det gäller liksom hur många som faktiskt lyckas, så visar ju ändå båda studierna att det är liksom inte helt förgäves man avger såna här nyårslöften. Det kan faktiskt vara någonting som faktiskt ökar sannolikheten till att man lyckas göra de här förändringarna.
Det är inte kört för mig. Jag kanske kommer kunna
packa bättre. De har också då vissa rekommendationer kring hur man ska tänka för att kunna få till de här förändringarna i livet. Och dels så kan det ju vara smart att utnyttja den här fresh start-effekt och också faktiskt att man formulerar det här målet.
Men vad är fresh start-effekt?
Ja, men det handlar om att forskare har sett i ett flertal undersökningar att människor verkar motiveras till att anamma nya vanor i samband med början på en ny tidsperiod. Och det kan vara nytt år, det kan vara ny månad, ny termin, till och med en ny vecka. Men sen så brukar man ju också prata om någonting som kallas för smart goals på engelska eller smarta mål på svenska. Har du hört talas om det någon gång?
Nej.
Alltså SMART, det är här en akronym, så det står för då att de här målen ska vara specifika, mätbara, attraktiva, realistiska och tidsbestämda. Alltså har man ett så här vagt mål som kanske jag ska stressa mindre, då kanske det kan vara bättre om man liksom omformulerar det lite till att ja, men jag ska ägna mig åt mindfulness.
Meditera efter lunch varje dag.
Ja, eller att jag ska liksom stänga av alla notiser på min telefon efter att jag har gått hem från jobbet. Jag ska inte vara tillgänglig för samtal och mejl till exempel. Så det var liksom att man ska göra målen specifika. Man ska göra dem mätbara. Så att det är alltså positivt om man på något sätt kan liksom, ja men jag ska gå ett visst antal steg kanske är bättre än om man bara liksom generellt tycker att jag ska gå mer. Utan det är bättre då att ha liksom lite mer tydliga och mätbara mål för att man ska lyckas med det här. A då i SMART står på svenska för attraktivt. Att försöka göra de här målen mer attraktiva. Realistiska såklart. Det är svårt att uppnå någonting helt orealistiskt. Det kan man ju förstå varför det funkar.
Jag ska bli Beyoncé. Det är ju lätt att säga.
Det är lätt att säga. Ja, svårare att uppfylla. Ja. Mm. Och sen tidsbestämt då. Och det kan ju liksom innebära då att man sätter upp liksom olika typer av delmål. Att istället för att tänka så här, ja, jag ska börja träna, så kanske man kan tänka att ja, men jag ska gå till gymmet 2 dagar i veckan den kommande månaden. Och så kan man liksom också ibland sätta såna här minimål för att liksom sänka tröskeln till att komma igång med någonting. Alltså,
jag ska inte bli Beyoncé, jag ska bli Kelly Rowland.
Eller att jag ska i alla fall gå till gymmet. Jag kanske inte behöver maxa. Jag kanske inte behöver träna till failure varje gång jag är där. Men att jag i alla fall liksom bara kommer dit. Sen andra sådana här tips som de ger, det är att om man till exempel vill sluta med någonting så kan det vara svårare än att börja med någonting. Så att om man till exempel då vill sluta röka så kan man, istället för att formulera det som att liksom jag ska sluta röka, så kan man istället formulera det som att man ska liksom ersätta sina cigarettraster med en kort promenad. Istället för att sluta med någonting så börjar man med ett alternativ.
Sluta diska, börja hångla.
Om det är det du vill.
Nej, men det var ju det Sofia Ståhl och Tarik Taylor skulle ha som föreläsningsturné. Men det kanske inte går att applicera på just
jag vet inte, de kanske också har läst den här boken.
Ja, kanske.
Ingen aning. Mm. Äta mindre sötsaker.
Äta mer grönsaker.
Exakt. Det här då. Sluta äta dyra luncher på stan.
Börja ta med matlåda.
Exakt.
Ja, men, jag kan.
Du kan det här. Du är en expert på det här.
Men det är så här, sluta packa dåligt. Ja, börja packa bra.
Det är inte så svårt, Clara. Jättebra. Sen så kan det också vara sådär att vara lite medveten också om när man kanske går i fällan, varför man faller tillbaka i gamla mönster. Att man uppmärksammar sådana här olika triggers till exempel. Vad är det som gör att jag blir sötsugen? Jag kan till exempel bli väldigt sötsugen på kvällen när jag är lite trött. När jag har liksom ätit middag, så jag är mätt, så det är absolut inte så att jag är hungrig, men ofta då blir jag sugen. Och då kan jag till exempel, en strategi om jag då vill sluta äta godis på kvällen kan vara att borsta tänderna väldigt tidigt.
Ska jag säga vad min är? Mm. Dricka kvällste.
Ja, men precis. Man ersätter det med någonting annat. Och så rensar man miljön från sånt som liksom då triggar den. Alltså kanske inte alltid ha lösgodis hemma. Sen så ett annat sånt här knep är att man ska stapla vanor på varandra. Så att om man redan har en vana som är liksom, det behöver man inte ens tänka på, så kan man liksom stapla en annan vana på den vanan. Säg att man vill göra lite balansträning. Man tycker att man har fått lite dålig balans. Då kan man passa på att stå på ett ben när man borstar tänderna. För att just här att borsta tänderna, det är liksom en vana som är väldigt djupt inrotad. Den är väldigt etablerad. Och så lägger man till någonting till den vanan. Då ökar det sannolikheten att man kommer ihåg just det där, att man ska stå på ett ben och träna balansen lite. En annan sån här strategi såklart att koppla det tråkiga till någonting kul. Det kan ju vara träning. Att man går med en kompis som är rolig, eller man liksom sparar sin favoritpodd A-kursen tills att det är dags att gå på gymmet, och då får man liksom en liten special treat när man gör det här som kanske inte känns jättekul. Ett annat sånt där tips som de ger i den här boken, det är ju att man ska involvera andra. Att man kanske ska skaffa en träningskompis, eller det här som jag själv tycker är, jag får lite så här cringe när andra gör det, men att man går ut i sociala medier och liksom offentligt går ut med att man har gjort ett löfte och nu ska jag börja träna och så vidare. För då får man den här liksom sociala pressen på sig. Man vill ju inte visa för människor i ens nätverk att man har misslyckats med någonting.
Man vill inte komma med 3 systemet påsar till tjejhelgen.
Precis. Mm.
Eller det vill man ju, men inte som packning.
Okej. Man vill ju inte komma med cement när man ska åka på semester och alla ser det. Det är jättepinsamt att ha packat väskan full med cement.
Ja, precis.
Så det kan ju vara en strategi. Samtidigt så tycker jag lite så här att visst, så kan man göra. Men man måste ju också tänka på vilken typ av innehåll man liksom bjussar sina följare på.
Det är inget innehåll jag tycker är kul att läsa om hos andra. Nu ska jag börja med den här nya vanan. Så att då kanske man inte är så sugen på att pådyvla det på andra heller.
Sista grejen då, det är ju det här hur man kommer igen efter ett bakslag. Alltså man får någon sorts svacka, man kanske får ett återfall. Och här är det ju viktigt att inte se det här allt för mycket som ett liksom stort misslyckande. Och att nu är det ändå liksom kört. Nu är det ingen idé att jag försöker liksom komma igång igen med den här nya vanan. Utan man ska se bakslag som lärotillfällen och kanske försöka förstå vad var det som hände här. Varför trillade jag dit den här gången? Var det för att jag hade liksom godis hemma eller var det för att jag kanske blev sjuk och sen så kom jag aldrig igång igen? Och liksom förstå vad det var som hände och kanske utveckla strategier för hur man kan undvika att det händer igen.
Och det tänker jag också är ett argument för det här, börja med löftena istället för sluta med löftena. För om det nu är så att bakslag är en väldigt stor anledning till att ge upp, så funkar ju inte det om det handlar om att börja med. Att så här, nu ska jag börja äta morotstavar på kvällarna. Om jag äter godis en kväll, då är ju inte det kört. Jag kan fortfarande fortsätta äta morotstavar. Men om det är, jag ska sluta äta godis på kvällarna, då är ju bakslaget ett totalt misslyckande.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
The same procedure as last year, Miss Sophie?
Same procedure as every year, James.
Same procedure as every year, James.
Skulle du säga att dagens nyårsfirande är traditionellt svenskt?
Ja, det där är... Jag kan inte riktigt se vad i nyårsfirandet som det är idag som är typiskt svenskt faktiskt.
Nej, inte jag heller. Det skulle vara det här med att man fortfarande kanske spår i tänd och att man gör sådana saker. Men det är ju inte så vanligt, utan oftast är det ju liksom champagne och...
Ja, champagne hör man ju av sig självt att det är ett inlån som inte är särskilt svenskt i grund och botten. Att fira raketer är ju inte heller typiskt svenskt. Det finns ju i stor del av världen om man gör just vid sitt nyår. Att man samlas och äter ihop är väldigt viktigt, men det gör man ju också på andra håll. Och att man tittar på grevinnan och betjänten dock, det kanske är någonting som är typiskt svenskt.
Vilka länder skulle du säga att vi har inspirerats av?
Det är nog flera länder. Dels har vi mycket som kommer då från kontinenten, framförallt från Tyskland. Men i nyårsfirandet så är det också engelska traditioner och senare också amerikanska traditioner. Sånt som vi konsumerar via populärkulturen. För det är någonting som påverkar oss ganska kraftigt idag.
Cheerio, Miss Sophie!
Admiral von Schneider.
Skull.
Mr. Pomeroy. Happy
New Year, Miss Sophie.
Dear Mr.
Von Winterbottom. Well, here we are again, my old lovies, to me and thee. Last night, you're all right.
Det känns inte så konstigt att man ofta dricker champagne på nyår. Lite som Tommy förklarade att nyårsfirande ska ju liksom sätta standarden för resten av året. Och vad är champagne, Emma?
Det är en lyxig dryck.
Det är flärd. Det är flott. Det är gott. Såklart man vill sätta den prägen på året. Och när man läser runt lite verkar det som att det är typ efterkrigstiden som man började dricka champagne, för att då blev det mer lättillgängligt och sådär. Men jag läste inledningen på en artikel i Svenska Dagbladet från den 27 december 1990 och den börjar så här: champagne är fest, nyårsafton är fest. Alltså dricker folk världen över champagne på nyårsafton, inte minst i Sverige år 1990. Men vad är champagne? Jag tycker det var en liten hint om att det kanske inte är superetablerat, det håller på att komma igång. Eller vad tycker du?
Ja, kanske då. Alltså så länge jag kan minnas så har man druckit champagne på nyår. Nej, kanske inte.
Men vad är champagne? Alltså jag tänker, alla vet väl att det är mousserande vin från champagne-distriktet. Jag skulle ha svårt att se en artikel börja så nu. Det känns lite som, kom igen nu folket. Nu ska vi. Mm. Men det har ju varit en flott dryck väldigt länge. Det sägs att Napoleon älskade champagne och släppade med det i sina krig. För vid seger förtjänar man det och i nederlag behöver man det.
Han var bra på att packa, med andra ord.
Ja, packa för att bli packad. Mm. Sen har vi ju den ryske tsaren Alexander den andra som på 1800-talet blev väldigt förtjust i champagne. Men han tyckte det var lite läskigt med det här mörka glaset och den välvda botten. Kan du gissa varför?
Han trodde att den skulle tippa och bara panga iväg någonstans, eller?
Pang var nära. Mm-hmm. Att man kan gömma en liten bomb där i.
Ah, okej.
Okay. Så det var...
Då är man paranoid.
Ja, men kanske med detta. Och av den anledningen så började det göras champagneflaskor i kristall. Alltså helt genomskinliga med platt botten. Och det är alltså märket som blev kristall. Hiphopparnas favoritdryck. Dricker du mycket kristall?
Nej, jag vet inte om jag någonsin har gjort det.
Inte jag heller, tror jag. Och kanske inte så konstigt, för den enda kristall... flaskan som finns till salu på systemet kostar 5499 kronor. Det är ingenting jag tar till fredagsmyset i alla fall. Men vad tror du den dyraste 750 ml flaskan på systemet kostar? Alltså inte magnumflaska utan vanlig.
7000 kanske?
11519 kronor.
Ah, de har så dyra champagne alltså.
Mm. Moët et Chandon.
Okay.
Och det var också en sån flaska, Moët et Chandon, som Dan Gurney fick tilldelad när han vann racingtävlingen Le Mans 24 timmars 1967. Och det var då han etablerade trenden att vid seger spruta en flaska champagne. Och Moët, det är ju också en anledning till att Bernard Arnault är världens rikaste. Han äger ju lyxkonglomeratet LVHM, där M-et alltså är Moët Hennessy. LV Louis Vuitton. Så att, ja, det var min lilla champagne-trivia jag ville bidra med.
Mycket bra. Hur länge har vi fyrat av fyrverkerier vid tolvslaget?
Just de här större fyrverkeripjäserna är ju inte särskilt gamla att man har sysslat med det. Däremot har man pratat om, jag tänker att någonting som är något äldre, det är att man skjuter in nyåret. Och då kunde man skjuta kanonsalver eller i sina gevärsbössor upp mot himlen. Och det är ju en föregångare, att man skjuter in det nya året. Där har vi en massa beskrivningar i folkminnesmaterial som finns i arkiv då, som är från 1800-talet och en del som... alltså berättelserna från 1800-talet, de är insamlat på 1900-talet, för man pratade med gamla människor. Så att, det är ganska välbelagt. Men raketfirandet är... inte särskilt gammalt, för det har vi inte mycket berättelser om i äldre tid i alla fall.
Den här idén om att man ska kyssas vid tolvslaget, var kommer den ifrån?
Det har nog att göra med samma tanke om att kärleken ska bestå året ut. Det är liksom det första. Om man på tolvslaget kysser sin käresta, så är det förhoppningen att det här ska hålla ett år till i alla fall.
Ring! Klocka! Ring! I bistra nyårsnatten, mot rymdens norrskens sky och markens snö. Det gamla året lägger sig att dö.
På ett sätt tycker jag det är rätt dumt att nyårsafton ligger nu mitt i vintern.
Nej, men jag håller med, och jag brukar ofta känna att min nya start, det är nästan efter sommaren, alltså när höstterminen drar igång igen. För då känner jag att jag har haft liksom sommaren på mig att vila upp mig. Man har varit ute mycket, man har inte behövt gå upp jättetidigt på morgnarna. Så att man är ganska utvilad. Man är i god form att skaffa nya goda vanor.
Ja, och sen också att vi människor nu är redo för en ny start. Men det är ju inte naturen eller vädret, utan då är man kvar i den här mörkaste, tråkigaste tiden som inte alls matchar den här peppen man själv då kan känna i januari. Det hade varit mycket bättre, tycker jag, att man fortsatte äta knäck och goffa och mysa januari, februari och sen typ månadsskiftet februari-mars ha en ny start, nyår. Och vi återkommer ju ofta till Edvard Blom och hans julraseri, att det är så dumt att folk börjar fira för tidigt, för då slänger man ut granen den 25. Och jag tycker han verkligen har en poäng i det, för att julmyset passar ju hur bra som helst i januari. Jag vill inte börja deffa i januari.
Nej, men jag håller med. Men vilken myndighet ska man egentligen vända sig till för att få liksom året flyttat?
Ja, jag tror det kommer bli svårt under vår livstid att ändra kalenderordning. Men jag hoppas att framtida generationer är klokare och ser hur bra det hade varit för människor och deras fresh start.
Men vad händer då med de som bor på andra sidan jorden?
Jag vet ju inte allt om alla länder på andra sidan jorden, men jag har ju bott i Chile och där var det ju sommarlov när det var nyår. Så då är det ju ändå inte så bra. Man vill ändå ha efter sommarlovet för dem. Så lite som vi har nystart, så jag är övertygad om att de tycker samma sak. Du har precis tagit A-kursen i nyår. Med mig, Clara Wallin.
Och med mig, Emma Frans.
Och på vår Instagram har vi en tenta i nyår och nyårsfirande. Så in på den, akursen_podd. Och vår mail är akursenpodd@gmail.com. Och om du, precis som typ alla 17% som har nyårslöften, att du vill bli en bättre människa genom hälsa, genom konsumtion, genom att sluta med ett missbruk, så har vi ju lite temaavsnitt på det i januari.
Ja, hela månaden kommer vi dyka ner i olika ämnen med hjälp av experter och ge dig olika A-kurser på temat nytt år, ny fantastisk du.
Och du har liksom över 50% chans att lyckas.
Och det här avsnittet har vi spelat in på Beppo.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.